Kände mig lite som att det var värsta Oscarsgalan, nu borde man ha ett tacktal. Och det är naturligtvis så att det lilla hörn jag har varit med om, så den stora delen är ju andra som har gjort. Jag har haft fantastiska kollegor, jag har haft mentorer, jag har haft vänner. Jag har haft bönefolk som tisdag efter tisdag, både nu för tiden morgon och kväll, ropar till Gud. Ni ska höra hur de ropar till Gud. Varenda tisdag. Alltså vissa, jag undrar om det är någon, om jag har varit på bönämne, där inte vissa personer med varenda tisdag. I ur och skur är man där och ropar till Gud. Så de som ni ska tacka, styrelsen ska ni tacka. Ni ska tacka äldste, för det är de som bär och själva mamma lite med i bakgrunden och blåser med en ficklampa ibland åt rätt håll. Och det hjälper ingenting om man blåser med en sån, så kan ni tänka vad jag egentligen har gjort. Men det jag har gjort har jag försökt göra för att ära Herren. Och min kärlek till honom är densamma som den var när jag blev kristen för 26 år sedan. Nästan på dagen snart. Jag vill också dela en syn som jag delar med er, bara för att ni ska förstå kanske min resa, hur jag ser på min egen kallelse. Och jag, den visar ju bara hur jag är, den här synen. För då är den här synen när jag bestiger det stora berget. Och uppväl på det berget så var det värsta helikoptrar och det var människor som filmade mig. Jag var jättestolt där uppe på berget och hade med en egen flagga. Ni ser hur mitt ego pulserar ut åt alla håll och kanter. Och flaggan hade stått upp på berget. Och så hör jag plötsligt i den där synen, för jag vet, alla folk tycker att jag var så häftig och cool där uppe. Och så hör jag mitt allt en röst som säger till mig: Anders, titta neråt. Och jag minns i mitt uppbrusade egoistiska tillstånd, så sa jag: varför ska jag titta neråt? Jag klättrar upp på berget. Men rösten sa till mig en andra gång: titta neråt. Och såg jag neråt, och vad såg jag? Jo, jag såg 30 stycken människopar av händer. Och det var som en människomatta som höll tag i mina fötter. Och rösten tar till mig en tredje gång: du har inte gjort någonting för att bestiga detta berg. Det är dessa människor som har burit upp dig. Det är de som ska ha äran. När man tjänar Gud så är det oftast 30 andra människor som gör jobbet. Och jag kunde identifiera, där hade vi numera hemma hos Jesus Ann-Marie Herrgård. Hon var där. Jag kunde se Lilly Back var där och Kerstin Hellström var där. Mina mentorer och mina vänner, alla var där. Och jag kändes när synen var klar, för jag förstod att det handlar aldrig om mig. Det handlar mest om honom och lite om dem som ser till att någonting händer. Så tack till alla som är med och bär. Det var en bonus av mitt Oscar-tacktal. Nu ska vi gå in i dagens ord, så slå upp era biblar som ingen har med. Men de som har med Bibeln kan slå upp med mig Lukas 10. Jag kommer ju på skärmen naturligtvis. Jag tänkte om jag hade smittat av mig lite från i somras bibelläsningsplanen. Så läser vi tillsammans Lukas 10, vers 38. Medan det var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu åt henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag skulle idag vilja tala om enkelt men rakt och kanske lite radikalt ibland, som det sig blir. Om vilken del har du valt? Och jag skulle dela upp det i tre små trappsteg. Och jag vill börja med bara att förklara det här fantastiska i hur Jesus är. Oavsett vem du träffar, jag vigde en samlingsmedlem Isabelle igår. Och jag såg hur glad hon var, det var sprudla om henne när hon fick sin Filip. Men jag tänker ändå att oavsett hur bra man eller hustru man får, så det finns ändå ingenting som man får Jesus. Det är någonting speciellt med att få honom. Jag vill första punkten bara slå fast en sak, och att Herren kom för att söka upp det som var förlorat. Han säger det sig om sig själv. Och jag tänker själv när jag läser den här berättelsen, så blir jag fascinerad över att Jesus är på väg in i en by. Och så besöker han helt vanliga människor. Ett syskonpar, minst ett syskonpar. De hade ju en bror, Lazarus, som ni kanske har hört talas om. Som Jesus då uppväcker från de döda vid ett senare tillfälle. Men jag fastnar för i hur Marta, i det enkla i att Marta bjuder hem Jesus till deras hem. Och då vill jag att ni ska bara förstå storheten i den meningen. Universums skapare, upprätthållare och frälsare besöker ett vanligt hem. Och jag tänker så här, att det är så som Jesus är. Hela tiden går han omkring och tittar till höger och vänster, att finns det öppna dörrar dit jag kan gå och besöka vanliga människor? Har ni tänkt på de människor som Jesus hade att göra med? Det fanns egentligen två grupper, och en var mest frustrerad på. Det var religiösa eliten, och så var det vanligt folk. Och en och annan, det fanns en Sackeus här och där, mitt emellan det också. Men jag tänker att jag vill ändå slå fast här i början att den gudomliga kallelsen från himlen, den gäller varje enskild människa. Det finns ett rop från himlen, en inbjudan, och vi ser ju det i vissa liknelser också, till exempel den liknelsen om den stora bröllopsfesten. Där ingen kunde komma, och så står det att ropa ut och bjud in precis varenda en som fanns där på gatan. Och Paulus skriver så här i Rombrevet 10, att här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger sin rikedom till alla som åkallar honom. Till alla. Alltså när Jesus har triumferat på korset och vunnit den här eviga segern, så det finns en inbjudan, inte riktad till en liten gren av mänskligheten eller till dig som har 10 i alla prov, utan till alla människor. Så finns det en inbjudan från Gud, från himmelen, rakt till dig. Om jag ännu vill fastna lite i den här historien, så tycker jag det är ganska intressant hur många gånger Jesus besökte människorna i deras hem. Kan ni säga till mig när Jesus tog emot gäster i sitt hem? Alla teologiska bibelhjärnor rullar igång, men ni hittar inte så många sådana fall, för det fanns inte så många sådana händelser. Utan det fina är att du behöver inte ens ta dig till Jesus, utan Jesus tar sig till dig. I svensk terminologi så betyder det att du behöver inte ens ta dig till en församling för att möta Gud, utan du kan vara ner på dina knän i ditt kök och utbrista till Jesus: hjälp mig om du kan. Och han kan komma dit. Jag hade ett sånt samtal i veckan med en man som ringde mig. Där det gick till exakt på det sättet. Att Gud, han söker upp och han besöker oss som vill ha någonting med honom att göra. Vi har Sackeus, dit får Jesus. Vi har Matteus, Petrus och även nu detta syskonpar som får fin besök av universums skapare. Vad skulle du bjuda på? Det kanske krävs de där bullarna vi fick på seniorträffen. Alltså, vi måste lite ibland ta ner den här storheten i vad som händer här i berättelsen. För Jesus skulle egentligen inte ha något behov att besöka två kvinnor. Men han gjorde det, för han gör ingen skillnad på folk. Jag tänker så här, att Jesus besökte människors hem för att det sedan skulle få plats i hans himmelska hem. Jesus besöker dig där du finns, för att du en dag ska få vara där han finns. Ja, men vi lever 190 år, kanske man gör det när man blir äldre. Men vi kanske lever 90 år, 80 år, 100 år. Men en ganska liten del om man jämför det med en evighet. Jag menar, ta nu vara på chansen att bjuda hem Jesus så länge du har möjlighet. Och var inte ner och lid i helvete och skyll på mig. Varför du inte tror på Jesus så länge tid fanns för det. För idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Jag tänker på det kraftfulla i att göra oväntade himmelska gärningar som nu Jesus gör. Den här hösten har vi ett litet tema som heter uppdrag eller uppgift. Och vi kommer komma in med det med ganska radikala meningar om en liten stund. Men jag tänker på det omskakande som inträffar när Jesus gör det oväntade. Och en väldigt fin oväntad person är Maria Magdalena. Vet ni vem det är? Maria är en ganska fascinerande person. Och jag skriver så här och jag håller fast för det. Kanske Jesus mest överlåtna lärjung. Marias start läser om, och nu minns inte exakt om det är Lukas 7, men jag tror det är så. Hennes start är att Jesus driver ut 7 onda andar ur henne. Och då kan man lite förstå hur hennes liv såg ut där innan mötet med Jesus. Hon kom med sargad, alla troligen gett upp hoppet med henne. Hon var troligen också utanför, ska säga, samhället och fick bo där i någon egen vrå. För det var oftast ganska jobbigt ställt med dessa människor. Livet var kaputt, det fanns ingen framtid, det fanns bara mörker, det fanns bara daglig kamp. Från morgon till kväll. Sen kommer en Jesus, räcker med en Jesus. Och möter henne. Och vad gör detta möte med Jesus? Det griper tag i mig. När det brustna livet får möta himmelsk läkedom. Hur många av oss försöker hitta världslig läkedom på vår brustenhet? Men Maria, alltså det här är en annan Maria än det syskonparet, vill jag bara säga som en detalj. Men Maria, vad det gör med henne med Maria? Att hon blir den där överlåtna lärjungen. Det är två saker som fascinerar mig med henne speciellt mycket. Petrus och gänget, de lovar dyrt och heligt. När alla andra överger honom, så då ska de vara kvar, framförallt Petrus. Men sen när Jesus ska dö och genom sin största prövning, när de först somnar dem, när de ska be med Jesus, och sen rymmer dem, när Jesus kanske behöver sina vänner allra mest. Men det finns ett gäng kvar vid Jesus sida. Och bland dessa som finns kvar är Maria av Magdalena en av dem. När alla andra stack och tänkte, ja men Jesus var inte vad han sa, så tänkte Maria, jag har mött någon som helade mig. Han måste vara vad han sa att han var. Så jag tänker inte lämna Jesus i första taget. Och kära vän, när du har ett riktigt möte med Jesus, det går inte att lämna honom. Det går inte att lämna den Jesus som griper tag i en och förvandlar en. Så Maria är kvar där. Och det finns egentligen tre, jag sa två just, men det finns tre intressanta detaljer med Maria. Hon är inte bara kvar när Jesus dör vid korsfästelsen. Hon är också med vid begravningen. Vi läser inte om någon lärjunge eller någon annan som var där. Kanske någon var där, men det står att Maria såg var Jesus begravdes. Och det för oss till på tredje dagen. Vem är den första som får se och möta den uppståndne Jesus? Maria. Från brusten till hel. Ett möte med den levande Jesus. För han kommer för att söka upp det som är förlorat. Och han kan göra vad som helst om han får göra det. Som en parentes, för att lära dig nu lite teologi idag också. Så hennes namn nämns 12 gånger. Evangelierna, vilket är mycket mer än de flesta av Jesus egna apostlar. Det är typ Petrus och någon till, Johannes. Hans bror som nämns lite mera, men sen kommer Maria. Och tänk en brustet konkursliv. Ett möte med Jesus som gör att det håller hela vägen. Jag tänker så här då Jesus får ett möte med dig. Finns det ingen gräns för vad en människan kan komma att uträtta. Och det hörde inte till det normala att en judisk rabbi, Jesus ansåg ju sig vara en rabbi. Alltså folket ansåg att Jesus var en rabbi. Det hörde inte till det normala att Jesus besökte två kvinnors hem. Men Jesus höll sig sällan till normen. Utan hans passion låg i att söka upp det som var förlorat. Så det är fin grund. Men nu ska jag gå in i punkt 2. Där påstår så här att ingen minns en god start ifall inte målgången genomförs. Och vad menar jag då med det här? I berättelsen läser vi hur Marta får full aktivitet direkt Jesus har kommit in genom dörren. Och hennes frustration lyser igenom när hon ber universums herre att förmå hennes syster att hjälpa till lite. Det står att Marta blev upptagen med alla sysslor som skulle göras, troligen inför en stor middag. Och hennes blick for från Jesus till uppgiften. Från uppdraget till uppgiften. Betyder det nu, och vem har inte varit där? Jag menar, jag är själv en del av ett syskon. På något sätt, tre syskon är vi. Och nu har man hört det när man haft någon tillställning som yngre. Att, kom nu och hjälp till lite, ska jag måste ju allting själv. Och man är ju lite lat också. Så vi vet att ibland så ska ju saker göras. Och de måste göras. Men uppgiften får aldrig vara viktigare än uppdraget. Och under mina 15 år nu som tydligen blev offentligt som pastor så har en av mina stora sorger varit de människor som fått en god start men inte fullföljt loppet. Det gör ont i mitt hjärta. Jag tänker på vissa syskon som har kört igång men så har de fått motorstopp längs vägen. Och här bör lyssnaren vara lärt för att nu skriva någonting lite sånt där bibliskt. För att jag har funnit en liten röd tråd för hur den äkta levande tron sakta men säkert har dött ut. För att sen till sist inte alls existera. Och det är enligt mig då, och ni får ju vara på mig efteråt. Den här uppgiften har blivit viktigare än uppdraget. Och om jag nu får lite utmana dig så tänker jag så här. Hur vet jag om uppgiften är viktigare än uppdraget? Nå, kommer jag bara till kyrkan när jag har någonting att göra på ett möte? Eller ännu värre, kommer jag bara till kyrkan när ens favoritpastor talar? Eller kommer jag bara till kyrkan för att mina barn, om jag får riktigt tar i nu från tårna, för att mina barn ska vara på söndagsskolan? Till och med den finaste av den fina saken. För jag vill att mina barn ska vara där. Men till och med det tror jag är fara och färde. För då får min blick från uppdraget, den stora bilden, till en uppgift. Jo, men jag för barnen till söndagsskolan. För det är risken sen den dagen de inte längre är i söndagsskolan så är inte du längre här heller. Är din uppgift viktigare än uppdraget? Jesus fick indirekt frågan om meningen med livet ett par gånger. Och bland det tydligaste svaret har vi tre bibelsammanhang i Matteus 22. Vers 37-39 och en parallelltext i Lukas 10-27. Det finns en slide där någonstans kring det. Vad är det viktigaste? Och här svarar Jesus. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa så som du älskar dig själv. Och sen står det ungefär samma sak i Lukas 10. Och folk kan då fråga mig att det då inte uppdraget väldigt nära likt en uppgift. Vi läser missionsbefallningen och det handlar om att göra saker. gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Ja, men det är saker du gör. Lär dem. Håll alla bud. Så säger Jesus. Att hur ska vi navigera genom detta liv med detta uppdrag så att det inte blir en monotom uppgift? Frågar jag mig. Hur ska vi navigera? Hur ska du navigera? Hur ska din passion hållas igång i ditt hjärta? Som när du blev andedöpt som 12-åring eller vad det är. Att den passionen hålls igång ännu när du är 83. Hur ska vi göra det? Och hur vet man när uppgiften har blivit mera viktig än uppdraget? Och jag tänker på ett samtal jag hade med en person för ganska många år sedan. Vi satt på ett café i Helsingfors. Personen gick då igenom en skilsmässa. Och personen ställer mig en fråga. Han säger, Anders, hur mäter du en mogen kristen människa? Och svarar han själv på det, på sin egen fråga. Han sa, Anders, för mig, en mogen kristen inte en som läser Bibeln, ber, predikar, evangeliserar. Alla de sakerna är jättebra, men det är inte som mäter en mogen kristen, för det är bara religiös aktivitet om de görs på felaktigt sätt. Utan han menade så här, att för mig handlar det inte om vad man gör, utan att du som kristen blir mindre och mindre självcentrerad och egoistisk ju längre tiden går. Att ditt eget rike, som Johannes döper, han gav det som modell, att jag ska bli mindre för att han ska bli större. Och så ska du mäta ditt kristna liv. Om du är mer fokuserad på en uppgift, då bygger du ditt rike. Då ska människorna upphöja dig till skyarna. Och du är ganska jobbig att ha att göras med, om man får vara ärlig. Men har du uppdraget i fokus, så blir du mer och mer lik Jesus hela tiden. För uppdraget bör alltid göra dig lite, lite, lite mera lik Jesus. Jag har inte funnit någon bättre mätare än det här när jag försökt fundera och navigera kring dessa frågor. För om din uppgift är din avgud, så blir du istället självcentrerad och Kristus förminskas i dig. Och det som jag sa tidigare, det var smärtsamt för mig att se unga syskon, predikanter, evangelister, till och med pastorer, köra igång passionerat. Men så ser man plötsligt att uppgiften är det som leder personen och inte Jesus. Och när någonting annat än Jesus leder dig, då blir du mindre och mindre mån om din omgivning. Du bryr dig mindre om dina medmänniskor och du blir mer och mer självupptagen. Medan du följer Jesus, så din kärlek till dina medmänniskor ökar per år. Jag tänker på ett skidlopp som var i OS 2018. Jag är lite idrottsnörd, måste väl medges. Det var massstart 30 kilometer. Och förutom en Marit Björkgren som hade fräst iväg där 2 minuter före alla andra, så hade vi Permakoski och en stadlober från Österrike som gjorde upp kampen om silver. Och de gick bredvid varandra och de kämpade på där i god takt. Tills ungefär 7 kilometer innan målet, så plötsligt så avviker stadlober och kör in på fel väg. Som viker av från vägen, tappar alla möjligheter och blir långt bak i listan till sist, och Permakoski får en fin silvermedalj. Jag tänker ibland att bara för att vi kör loppet betyder inte att vi kör rätt. Vi kan få fel vägar som på något sätt förstör det som Gud själv har tänkt att vårt liv ska bli. Därför behöver vi goda människor som kan dra oss i örat ibland. Jag hade en lärare i ettan i lågstadiet som tyckte om att lyfta upp oss i öronen. Funderade efter om det var alls lagligt. Jag måste fråga några nya lärare här. Så Johan i alla fall. Men ibland ska jag tänka att det ska vara bra att ha någon som lyfter upp dig i örat. När du håller på att göra några galenskaper. Jag menar, Vad vinner vi på att vinna hela världen? Om vi tar skada till vår själ. Då är det bra att någon drar dig lite i öra och säger, hör du, du håller på att fara in på den här felaktiga vägen. Du missar din medalj. Segerkransen håller på att tippa av ditt huvud. Få tillbaka in på den eviga vägen som psalm 139, sista versen, uppmuntrar oss till att göra. Jag tänker hur viktigt vi hålls på vägen och får hjälp att hållas på vägen. Ingen minns en god start ifall målgången uteblir. För det tredje och det sista. Kort och gott vill jag sammanfatta allting i honom. I historien ser vi hur Jesus tillrättavisar Marta. Hon var ju där och hoppades, nu skulle du sätta Maria på plats. Men han sätter henne själv på plats istället. Och menar att Maria behöver inte alls ställa till en stor fest, bara för att Jesus är på plats. Den det viktiga för Jesus tycks vara att få umgås med Maria, men också gärna Marta. Man kan läsa mellan raden en liten sorg hos Jesus, att jag ska också säga att du är här vid mina fötter och umgås med mig. Det är nämligen så att närheten till Jesus, det är närheten till Jesus som får oss att göra uppdraget på det sätt som han har tänkt det. I honom. För mig blir det tydligare varje år som går då jag läser missionsbefallningen som jag citerade för en stund sedan. Där vi oftast fastnar för att vi ska ut och göra alla folk till lärjungar, men den börjar ju inte så. Den börjar med åt mig har getts all makt på himmelen och på jorden. Gå därför ut. Åt mig. Hur ska vi få tag på makten och kraften? Och passionen och viljan och möjligheten att göra uppdraget. Det finns bara ett svar på det. Du måste gå till Jesus. Du måste ta dig till honom. Du måste vara med honom. Umgås med honom. För det är Jesus. Nu kommer en hel rad, jag tycker synd om tolken. Med bibelställen om en liten stund. Och också den som råkar anteckna tycker synd om snart. För det är han som sitter på faderns högra sida. Det är han som var med och skapade universum. Det är han som besegrade synden genom döden på korset. Det är han som går på vatten och stilla stormarna. Det är han som får de onda andarna att beva. Det är hans hand och ord som helar de sjuka och uppväcker de döda. Det är han som förlåter synder. Det är bara han. Och jag skulle vilja säga nu, och nu börjar det här. Radio Ramsan med bibelställen. Lyssna, kanske till och med blunda om du inte somnar, när jag ska säga den här saken till dig. För nu kommer en hög med bibelverser som alla handlar om i honom. Och vi kör. Han har utvalt oss i honom för det världens skapelse. Alltså du är utvald. Det är honom, det är i honom som vi är friköpta genom hans blod och förlåtelse för våra synder. I honom har vi fått vårt arv. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. I honom är vi friköpta och har förlåtelse. I honom så är alla Guds löften har fått sitt ja. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Förbli i honom så att ni kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar Abba far. I honom har ni blivit rika på allt. På allt tal och all insikt. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom. Han upptäcker en trend. Ett av mina favoritställen i Bibeln är Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Jag förundras ibland hur vi kristna så snabbt glömmer bort denna väsentliga pusselbit i det kristna stora pusslet att förbli i honom. För det kristna livet går inte att levas utan Jesus. Det går inte. Du kanske kan religiöst hålla på och hamra på en tomburk några år och hoppas att det ska bli bra. Nej, det går inte att leva det kristna livet utan att du har en passion för honom som pulserar i din hjärtegrop. 5 Mosebok 8:11 säger att Herren ska ge dem som håller hans bud allt gott. 5 Mosebok kapitel 28 handlar väldigt mycket om hur Herren berättar om sina välsignelser han vill ge Israels folk. Men det hänger ihop med att de ska följa hans bud. Och det nya förbundet av det handlar om att vi ska ta oss till Jesus. För det är ingen som kommer till Fadern förutom genom honom, lär vi oss. Ska du vara med och genomföra uppdraget så bör du inse att det inte är möjligt förutom i honom. Hur gör jag det då? Och jag hoppas alltid att höra att nu kommer de här svåra nycklarna som ska hjälpa oss med en massa nya saker. Och det är samma vanliga, tråkiga saker. För mig i alla fall har det varit daglig omvändelse, daglig bibelläsning, mycket bön, att leva ut sina nådegåvor, gör en god gärning varje dag. Lyssna på lovsång och predikan. Jag tror jag lyssnar på mellan 2-3 predikningar varje dag. Inte för att man måste göra det, men jag behöver det. Vi måste ju finna de här sakerna som för oss närmare honom. För det är bara i honom som det här går. För är du inte i honom så kommer din passion förr eller senare att saktas av, krympas och till sist så vill du inte ens ha med Gud att göra. Läs din bibel. Jag menar, jag får lite raljera här. Men mitt lilla, alltså, min IQ kanske är någonstans vad den nu är. Jag tror den är i alla fall 3-siffrig. Men min lilla huvud förstår inte hur det kan vara så svårt att läsa den här boken. Det är bara min lilla, vad jag observerar ibland när jag följer med trender i samhället. Och inte bara i vår stad utan alla städer. Men folk kan sitta 6 timmar i sträck och scrolla förbi YouTube-videos. Medan Bibeln tittar på dig med sorgsna hundögon och säger, här är jag, välj mig. Det är du som väljer vad du vill ha för liv. Och vill du ha det kristna livet så som han har tänkt, han har kommit för att uppsöka det förlorade. Så att din start ska vara din målgång ska vara lika bra som din start var. Och din start är ju när han födde dig på nytt. När du fick den här passionen, när du blev en ny skapelse i Kristus. Ja, men det är ju den pulsen av liv som Gud vill att ska finnas i dig varje dag. Men du behöver läsa den här. Jag håller redan nu på att planera nästa sommars bibelläsningsplan om Saltaren. Jag lärde mig idag hitta ett ställe, en av mina teologiska hjälpmedel, hur jag kan få psalmerna i kronologisk ordning. Så jag blev väldigt exalterad över det. Säkert ingen annan än jag som blev det, men jag är i alla fall glad. Men vi behöver hitta de här sakerna som får dig mera nära honom. Är det att höra på lovsångar, men gör det då. Är det att göra goda gärningar, gör det då. Är det att ge mera 20-30-40% av dina intäkter, men gör det då. Men hitta de här sakerna som får din passion igång. Och gör det varje dag. Inte bara på påsk. Utan varje dag. För att vi ska vara med och vi ska förvandla den här staden. För Jesu namns skull. Så när han kommer tillbaka och hämtar sin smyckade brud som det står, så kommer han säga till oss alla, du gode och trogne tjänare, ni var trogna det lilla, att ska sätta er över mycket. Ska vi få upp lite lovsång så ska vi gå in i avslutningen. Och det kan vara så enkla, banala saker. Det får överraskande ofta den här frågan, varför jag alltid predikar så enkelt. Men det är för att jag kan inget annat. Men jag har funnit också att det enkla håller mig i 26 år. Skulle i alla fall våga tro att någon form av passion är likadan inom mig idag som den var när jag mötte Jesus 21:15 i Helsingfors den 24 oktober. Men jag vet också så många gånger har jag behövt omkalibrera mitt liv och säga: Jesus, jag behöver mer av dig. Hur många gånger har jag behövt riva bort lite avgudar här, omvända mig från lite synder där, bara sträcka mig mot honom och säga: Herre, här är jag, gör någonting med det här. Jag skulle vilja be för dig som känner bara att din passion är lite darrande. Du känner att uppgiften kanske har varit lite för viktig framom uppdraget. Du kanske känner att du skulle behöva få lite helig ande hjälp, läsa Bibeln eller be. När du börjar be så tänker du på morgondagens skolmeny. Ja, men så funkar människan. Tankarna flyger till höger och vänster. Men Gud kan hjälpa oss genom allt det där, genom sin helig ande. Men han behöver se hur seriös du är med honom. För lika seriös som du är med honom, säger han över dig.